Hej, du lyssnar på Folkhälsans podcast Hållbart på menyn. En podd där vi tillsammans med experter och unga utforskar vad som är planetsmart och hälsosamt att äta. Den stora frågan är, kan vi äta oss till en mer hållbar framtid? Jag heter Ebbe Håkans och tillsammans med ett gäng yrkesstuderande har vi spelat in 4 avsnitt med olika teman. Just det här avsnittet så har vi valt att ge namnet Bu för Mu? Frågetecken. Och andra köttiga frågor. Med våra frågor vill vi ta reda på hur du ska tänka vid köttdisken för en mer hållbar framtid. Med mig i studion så har jag Nea Metsänkivi som studerar media och visuell framställning vid Praktikum. Nea ska hjälpa mig söka svar på våra köttiga frågor. Hej Nea!
Hej hej!
Hur mår du idag?
Jag mår faktiskt bra. Jag är jättetaggad att vara här.
Och som expert har vi med oss Elin Rös på distans från Sverige. Hej Elin, hör du oss?
Jag hör er. Hallå, hej.
Perfekt. I vår planering inför det här avsnittet så har vi beskrivit dig Elin som civilingenjör och expert på hållbar matproduktion. Skulle du säga att den här beskrivningen stämmer och vad är det egentligen du gör på jobbet?
Ja, det stämmer ju så tillvida att jag är civilingenjör. Jag utbildade mig till det för, vad det nu blir, 25 år sedan. Sen jobbade jag också i IT-telekombranschen ungefär 10 år. Men sen började jag forska om hur vår matproduktion påverkar vår planet. Med ganska stort fokus på klimatfrågan. Så att nu är jag ju mer forskare inom det här området än civilingenjör kanske. Så att jag, det jag gör på dagarna det är att bedriva forskning och undervisning inom det här temat ganska så brett.
Då låter det ju som att du ska ha svar på våra köttiga frågor. Är du redo?
Ja, jag ska göra mitt bästa. Det är svårt att ha svar på komplexa frågor men jag ska göra mitt bästa.
Ja, då går vi väl rakt till frågorna. Vår första fråga går rakt på sak och den går så här. Enligt de nya näringsrekommendationerna ska vi för hälsans skull endast äta 350 gram rött kött per vecka. Men var går gränsen för planetens skull?
Ja, det där är en fråga som jag ofta får. Kan man sätta någon liksom gräns på hur mycket kött vi kan äta liksom då för miljömässigt? Och det kan man ju resonera kring. Det är ganska svårt att sätta en sån där definitiv gräns som man har gjort för hälsan, och det beror dels på att miljö är många olika saker. Det är ju både klimat och biologisk mångfald, det vill säga utrotning av växter och djur, det är övergödning, det är användning av bekämpningsmedel och så vidare, så att det är många aspekter och då kan man resonera lite olika inom de där. Och sen också så beror det ju så mycket på hur man lyckas minska till exempel utsläppen, om vi pratar om klimatet, och hur mycket man lyckas minska det i andra sektorer och vad man kan åstadkomma med produktionsförbättringar och minskat svinn och liksom sådär. Så att det är svårt att ge någon jättedefinitiv siffra, men det handlar ju om alltså en minskning ner till 350 gram rött kött i veckan är ju liksom en väldigt bra början, och sen behöver vi nog gå ännu lägre om vi ska till exempel nå klimatmålen då. Sen spelar det lite grann också roll vilket kött man äter och sådär, men jag tycker liksom en bra ambition är ju att börja med att göra det som är hälsomässigt bra för oss och sen tänka att kan vi göra ännu mer för miljön.
Så man kan ändå säga då att köttproduktionen har en stor inverkan på planetens hälsa?
Ja, det är ju finns ju väldigt goda belägg för det, och det har ju att göra med att när vi producerar och äter djur så äter vi liksom längre upp i näringspyramiden så att säga. Det går ju åt mycket mark och energi och resurser för att producera animaliska livsmedel. Om man tänker till exempel grisproduktion så går det ju åt kanske 6-7 kilo foder för att producera 1 kilo griskött. För mycket av energin och proteinet och näringsämnena i fodret gör ju liksom grisen av, men den lever och en del hamnar i gödsel och en del hamnar i ben och så vidare. Och det här, mycket av det fodret som djuren äter är ju sånt som vi kan äta direkt. Så att det är helt enkelt att vi äter längre upp i näringspyramiden istället för att äta de här råvarorna direkt då.
Mm. Men just i den här diskussionen kring kött så är det ju ganska ofta korn som målas ut som klimatboven eller den största klimatboven bland djur. Att säger du som expert bu för mu?
Nej, faktiskt det går inte riktigt att göra det så enkelt. Alltså, det är helt så klart så att nötköttet och även andra idisslare då, liksom som får, lamm, getter och så vidare. De är ju väldigt klimatbelastande eftersom de släpper ut metan i sin fodersmältning. Så de blir liksom, de blir värre än gris och kyckling och sådär. Men samtidigt är ju kon bra på så sätt att den kan ju göra om sånt material som inte vi kan äta direkt. Alltså gräs, och den kan ju till och med äta sågspån om det skulle vara så. Vi kan ju inte smälta det, det kan inte en gris heller eller en kyckling. Och det finns ju vissa marker då som kanske inte lämpar sig för att odla vete och grönsaker och baljväxter och sånt som vi kan äta direkt. Utan där kan ju de här betande djuren då, idisslarna, då kan ju de fylla en viktig roll att omvandla biomassan från den typen av mark till mat för oss människor. Och också när vi odlar så vill vi helst inte odla liksom samma sak år efter år, utan vi vill inte bara odla så här vete, 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 eller vi vill ha en variation av grödor. Och då kan det också vara bra att ibland odla gräs eller klöver i ett år på åkern. För det är bra på många sätt, för att man bygger upp markens bördighet och man behöver använda mindre bekämpningsmedel och så vidare. Så att då kan man göra det ibland kanske var femte år eller sådär, eller någonting sånt. Och då kan man använda den biomassan kan vi ju ge till korna då. Så kan de producera mjölk och kött åt oss. Och på samma sätt kan du inte göra med en gris eller kyckling, för de behöver liksom äta sånt, egentligen vår mått så att säga. De äter ju sånt som vi kan äta direkt. Så att liksom, det är hela tiden såna här målkonflikter som vi brukar säga då, att det kan vara bra för ett sätt och det kan vara dåligt på ett annat. Och så gäller det liksom att hitta någon så här lagom balans emellan de här olika djurslagen då. Och att de kan få liksom finnas och göra det de är bra på. För det är ju trots allt så att visst, kor, de kan livnära sig på bara gräs, men mycket av speciellt mjölkproduktionen idag använder man ju mycket spannmål i, och det är egentligen ganska onödigt. Okay. Så att, det är inte så enkelt att man bara kan ranka köttslagen baserat på klimatet, utan det finns lite vidare liksom, perspektiv att inkludera då.
Okej, men då tänker jag att ifall frågan är så här komplex, att hur ska då konsumenterna veta vad som är vad? Och då tror jag tror ni har en bra fråga kring det här.
Hur ska vi då tänka oss i matbutiken om vi vill välja mera planetsmart kött? Vilka typer av kött och vilka sätt att producera är bättre?
Ja, för klimatpåverkan då så är det ju bättre med kött från, som vi brukar säga, då, enkelmagade djur. Alltså djur som bara har en mage, det vill säga gris och kyckling. Så de kommer ha lite lägre klimatpåverkan då än vad de här idisslande djuren har. Sen är det så att det finns faktiskt en typ av kött som också är bra för miljön. Och det är ju då om de här betande djuren har gått på marker som behöver bete för att det finns en speciell biologisk mångfald i de här markerna. Det kallar vi här i Sverige för naturbetesmarker, och det finns i Sverige en hel del och i Finland lite grann. Men det är liksom marker som man traditionellt sett under liksom väldigt lång tid har haft betande djur på. Och just därför så har det uppstått en viss typ av djur- och växtliv i de här markerna. Och slutar man beta dem och kanske börjar odla mer intensivt, eller man planterar skog som man har gjort i både Sverige och Finland på de här markerna, då försvinner ju de här ekosystemen då. Så att, kan man hitta sånt kött, alltså naturbeteskött, så är det faktiskt någonting som är väldigt bra att stötta den typen av produktion då.
Men låter det ändå som en ganska svår uppgift för en konsument?
Det håller jag med om, och därför brukar jag tycka att ofta så, det tycker jag gäller generellt, att vi sätter för stor tilltro till att de här problemen ska lösas genom att vi konsumenter ska vara så upplysta och kunna göra de här valen, för det är jättesvårt. Jag menar, inte ens jag som har hållit på och forskat om det här i 15 år kan ju alltid göra bra val, för att det saknas information helt enkelt om hur den här produktionen ser ut. Så att jag tycker ju att det är framförallt politiken och liksom leden innan konsumenten som måste jobba med de här frågorna, alltså handeln och liksom industrin. Men framförallt måste ju politikerna ha mycket bättre lagstiftning och styrmedel som styr produktionen i rätt, åt rätt håll. För det är nästan omöjligt som konsument att vara så upplyst att man kan göra de här valen. Och sen ska man också då betala mer kanske då. Det är lite bakvänt att man ska betala, som konsument ska betala mer för att göra bra val. Det underlättar ju inte direkt för en själv som konsument. Så där tycker jag absolut att andra aktörer behöver ta mycket större ansvar.
Mm. Och du har ju forskat väldigt mycket kring just betande djur.
Mm.
Kan du där säga någonstans att hur många betande djur behöver vi?
Då har vi räknat lite på det där och om man tittar på i Sverige då och tänker sig att man skulle bevara de naturbetesmarker som vi har som är ungefär 400 000 hektar så blir det om man slår ut det ungefär på svenskarna då någonstans mellan 100 och 200 gram nötkött i veckan då. Så det är som att man skulle äta nötkött en gång i veckan liksom. Då skulle det då skulle vi upprätthålla de här markerna som vi har idag. Men sen är det så att det har gjorts uppskattningar att vi egentligen skulle behöva mer av sån här mark i Sverige för att behålla just den här, man brukar prata om god bevarande status, så att de här arterna ska ha tillräckliga ytor och så vidare. Så att det kanske till och med kan vara det dubbla. Så att det är kanske nötkött två gånger i veckan då. Men då klimatmässigt så får du inte plats med så mycket annat kött då. För att eftersom det här köttet är ganska klimatbelastande så att det skulle väl kanske vara liksom då den optimala kosten ur ett slags miljöperspektiv då att man äter i huvudsak växtbaserad kost och sen så den här typen av naturbeteskött några gånger i veckan då. Det skulle kunna vara ett sätt att se på en så här hållbar kost. Och sen så är det ju liksom hur ser situationen ut i andra länder. I Finland har ju ni också, som jag sa, lite grann om de här markerna kvar, men där skulle det säkert behövas mer om man då vill bevara just de ekosystemen. Men det går ju absolut att faktiskt hitta någon slags balans mellan de här olika aspekterna, just klimat och biologisk mångfald som kräver betande djur genom att tänka att man då man äter liksom mindre mängd och det köttet man äter försöka se till att det har någon slags mervärden som det här naturbeteköttet. Eller det kan ju vara kycklingkött med högre djurvälfärd eller griskött där kanske grisarna går ute och bökar och hjälper till med markbearbetning och sånt där. Liksom att man ser mer djuren som i ett system där de gör andra nyttor också.
Så om vi sammanfattar det enkelt som om vi talar just nu till unga konsumenter. Att det handlar om kött med kvalitet och med ett visst ursprung och inte så mycket.
Precis, jättebra.
Okej. Okay. Mm. Men vi behöver alltså enligt dig inte alla bli vegetarianer.
Nej, det behöver vi inte bli, utan det finns absolut en liksom utrymme för en viss köttkonsumtion i en hållbar kost. Absolut.
Ofta ser man till exempel i restauranger att kött byts ut mot ost som vegetariskt alternativ. Är det ett mer hållbart val?
Ja, det där är ju väldigt vanligt att man, och det där tror jag är vanligt också som man själv kanske tänker så här, nu ska jag börja äta lite mindre kött och så blir det halloumi-burgare och så blir det väldigt mycket ost som ju också är fantastiskt gott, det tycker ju de flesta. Men om man tänker klimatmässigt då så är ju osten, det är ju liksom koncentrerad mjölk, så det kommer ju också från idisslare, från kor. Så ost har faktiskt ett väsentligt högre klimatavtryck än gris- och kycklingkött till exempel. Så att det är ju bättre än nötkött, rent nötkött, men eftersom kon ger så mycket mjölk då. Men det är inte bättre klimatmässigt än gris och kyckling. Så att det beror ju lite grann på, om man byter kyckling mot ost så kan man ju få då ett högre klimatavtryck från sin kost. Så osten får man kanske vara lite försiktig med. Och försöka byta ut hellre med någonting växtbaserat då.
Och hur är det med mjölken då? Är det mer hållbart?
Generellt i Norden så äter vi också, eller konsumerar mycket mejeriprodukter. Och de har också en betydande klimatpåverkan då eftersom de kommer från idisslarna. Så det måste vi också tänka på, våran mejerikonsumtion då. Men det är lite grann samma sak där. Att kan de här mejeriprodukterna komma från system där djuren äter mycket gräs och sånt som inte vi kan äta, ja men då då är det genast lite bättre än om de här korna äter mycket vete och andra spannmål och sojabönor och sånt som vi egentligen skulle kunna äta direkt. Då blir det liksom väldigt ineffektivt. Så det är lite grann också hur systemen ser ut då.
Det här är ju en diskussion som väcker ganska mycket känslor. Och speciellt när det kommer till köttkonsumtionen. Att varför tror du att det är någonting som väcker mycket känslor och leder ofta till en ganska hetsk debatt?
Nej, men så är det ju absolut. Det är ju otroligt känsligt det här med vad vi äter. Det blir ju så personligt och det är också ett sätt att uttrycka vår identitet ju. Så att där vill vi inte bli styrda, utan där vill vi kunna liksom välja själva och skapa oss en egen identitet kring det vi äter. Och vi vill, generellt är vi ju emot att någon säger åt oss vad vi ska göra. Det gäller ju alla områden i livet. Det är ju bara att tänka på liksom, sina föräldrar vill man vill ju inte ta några order från sina föräldrar. Man vill ju helst inte ta några order från någon politiker heller. Och speciellt inte när det gäller såna här känsliga saker som mat och sådär. Så det blir lätt känsligt. Och speciellt liksom kött och mejeriprodukter. Det är ju någonting som de allra flesta tycker är väldigt gott. Och vi väljer ju ofta mat som vi tycker är gott. Och så också styrs vi jättemycket av våra vanor. Så har vi liksom vuxit upp med att äta kött varje dag. Kanske till varje måltid och sådär. Då blir liksom det normala och... Det är liksom svårt att ändra de beteendena.
Hur går köttdebatten i matsalen?
Jag tycker att de flesta studerande väljer nog hellre maträtter med kött än plantbaserad maträtter. Men jag tror också att det har mycket att göra med vad Elin sa, att det är liksom vanor och vad vi har växt upp med.
Hur tänker du då, Elin, att vad skulle vara ditt bästa tips till unga som vill äta mindre kött och kanske specifikt det där röda köttet och kanske också till det som inte vill äta mindre kött?
Ja, det finns ju lite olika strategier man kan ta liksom, om man vill lite gradvis ställa om sin kost. Nu är det kanske lite svårt också om man är ung, för då kanske man lever i en familj och då är det någon annan som bestämmer vad man ska äta, eller hur? Det är kanske inte jag som får bestämma. Men man kan ju försöka liksom påverka sina föräldrar. Och lite så här kuriosa, liksom, lite anekdotiskt. Jag har träffat väldigt många då gamla gubbar som kanske är de svåraste att förändra, som har sagt att ja, de har läst massa om det här, de har hört det på tv och de har sett att så här borde man äta. Men det är inte förrän barnen kommer hem och säger att hörru pappa, nu måste vi skärpa till oss här och äta lite mer växtbaserat. Och då är man öppen för att göra det. Så barn och unga kan ju ha stort inflytande på vuxenvärlden också. Det man kan göra ganska lätt och som också är bra för hälsan, det är att tänka att jag kanske vill äta kött, men jag kan ta lite mindre portion av det. För så kan man ju också tänka. Det behöver ju inte vara att du utesluter det från måltiden helt, utan du kan tänka kanske jag kan äta hälften så mycket kött och så lägger jag på mer grönsaker till exempel, eller mer fullkorn. Jag kanske äter en knäckemacka till eller någonting. Då kommer ju det vara bra både för miljön och för din hälsa. Så kan man ju tänka. Sen finns det, jag har hört människor som har som strategi att ja, men jag äter vegetariskt på lunchen jämt. Eller när jag går ut, för jag tycker det är svårt att laga själv. Men om jag går ut på restaurang så finns det ju förhoppningsvis en duktig kock som kan laga någonting gott. Så det finns ju lite olika sådana där knep man kan ta till om man liksom vill försöka bestämma sig för att äta lite mindre kött då. Och för de som inte vill det, då kan man ju tänka på att faktiskt det röda köttet, det är ju en korrelation där, eller en koppling till ökad risk för cancer och så vidare. Så att det kanske kan motivera en att tänka att man äter lite mindre kött då, för sin egen hälsas skull.
Mm. Men känner du ner ibland att det är mest de äldre och kanske just de här gubbarna som Elin talar om som leder den här debatten? Talar vuxna för hur unga tycker och tänker?
Jag tror nog faktiskt det, men jag har också sett jättemånga unga som har blivit påverkade av de här äldre männen, av de här debatterna. Så jag ser nog också att det är ganska många unga som har också likadan åsikt om denna debatt.
Så kanske, Elin, vi behöver lite fler positiva attityder kring just de här frågorna.
Det är jätteviktigt med förebilder här. Och också att det, jag var inne på det här att det blir också som en slags identitet liksom att alltså om man väljer då den kanske växtbaserade maten så får man genast frågan är du vegetarian liksom att det på något sätt måste kopplas samman med att jag liksom då förhåller mig till något visst kostmönster men jag kan ju för bara vill prova den vegetariska maten det blir liksom lätt och jag kanske inte kan identifiera mig med veganer eller vegetarianer och då måste jag liksom på något sätt för att distansera mig mot dem så måste jag äta kött.
Sen har vi också en fråga från korridorerna, för vi har varit ut bland unga och frågat dem vad de vill fråga dig.
Ja.
Frågan går så här. Är det bättre att äta viltkött?
Viltkött? Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Och då är det ju så att viltet, det går ju där ute och samlar in sin egen mat. Så på så sätt så behöver vi inte köra någon traktor för att liksom producera mat och foder till de här djuren. Och vi behöver inte ha några stallar som vi värmer upp och så. Sen är ju de här vilda djuren, de är ofta idisslare, i varje fall älgar och rådjur och sånt där, så de kommer ju också släppa ut metangas. Men vi brukar ju liksom tänka då att de här vilda djuren liksom tillhör våra naturliga ekosystem, att det liksom inte är mänskliga utsläpp, att vi behöver liksom inte bry oss om de utsläppen. Det är inte så att när vi rapporterar till FN, liksom, Sverige och Finland, om våra utsläpp så rapporterar vi inte in älgarnas utsläpp och sånt där. Så på så sätt så kan man ju tänka att det vilda köttet är väldigt bra. Men det som är problemet med det vilda köttet är ju att det finns så väldigt lite. Det är bara, i Sverige är det några procent av allt kött vi äter, jag skulle gissa att det är något liknande i Finland. Så att det är liksom inte, det går inte att tänka så här, ja men vi löser problemet genom att äta viltkött, för det finns helt enkelt inte tillräckligt med viltkött, utan då måste vi också äta betydligt mindre kött. Så är det med det.
Så det låter som vi alltid kommer tillbaka i det här att nej, vi behöver inte ett förbud mot kött, men vi behöver äta mindre.
Precis så.
Okej. Men bra. Då tackar vi dig, Elin.
Tack så mycket.
Ja, tack. Tack. Tack för att jag fick vara med.
I nästa avsnitt så ska vi titta närmare på vad som sker under ytan. Då ska vi fråga experterna Joel Lindholm och Rosa Mikkola om vilka utmaningar och möjligheter som finns i våra hav och sjöar. Och hur våra matval påverkar våra vatten. Dessutom så ska vi få smaka på ätbara alger. Och tack så jättemycket till dig också, Nea. Det har varit helt super att ha med dig i studion.
Tack så mycket att jag fick komma hit.
Och kom ihåg. Våga smaka, det finns mycket gott att äta för både din och planetens skull.